I kyrkans historia och kyrkans berättelse så är det ju fortfarande bara en vecka efter påsk. Och vi lever liksom med hela berättelsen om uppståndelsen och korset och Jesus möte med sina lärjungar. Läser man Markus evangeliet så säger Jesus väldigt tydligt: hälsa Petrus och de andra, när han pratar med kvinnorna vid graven. Och det där skulle man kunna tänka, ja, det är väl inget verkligt med det. Petrus var ju på något sätt ledaren. Men Petrus var ju också den som hade förnekat Jesus och sagt, nej men jag känns inte riktigt vid honom. Och så väljer Jesus att säga, på något sätt, hälsa särskilt Petrus och de andra, att nu går jag för er. Du har fortfarande din plats, Petrus, du är fortfarande kvar här. Det finns någon form av upprättelse i de orden. Det finns en förlåtelse. Predikan idag kommer att handla om det. Om upprättelse och förlåtelse. Igår så var det ju också precis ett år sedan som terrordådet på Drottninggatan. Vad måste vi som kyrka säga då? Vad kan vi som kyrka säga? Kan man prata om förlåtelse när någon liksom just har kört ner barn och vuxna på det sättet? Det är också ganska precis 50 år sedan som Martin Luther King blev skjuten. Och för oss är han ju liksom någon form av sådär bild nästan bara. Men han var ju också verkligen någons man och någons pappa. Kan man prata om förlåtelse? Det är klart vi kan, det gör vi det. Det är liksom det kyrkan gör. Men hur gör man det? Vad vill vi säga om det? Jag ska läsa från Johannes evangeliet. Sen ska Rasul få läsa samma stycke på Dari. Jag läser från Johannes 21 kapitel, verserna 15-17. Och storyn är då att Jesus han lever igen. Lärjungen har gett sig ut och fiskat och kommer tillbaks in mot land och ser Jesus där, och Petrus kastar sig in mot land och de äter tillsammans. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa: för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete.
Johannes, آیه 21, باب 15. بعد از صرف غذا عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یوحنا، آیا به من بیش از اینها محبت داری؟ پتروس جواب داد: بله خدا، ای خدا، تو میدانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: پس بره های من را غذا بده. بار دوم پرسید: ای شمعون پسر یوحنا، آیا به من محبت داری؟ پتروس جواب داد: ای خدا، تو میدانی که تو را دوست دارم. عیسی به او گفت: پس گوسفندان من را نگهبانی کن. سومین بار عیسی به او فرمود: ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا دوست داری؟ پتروس از اینکه بار سوم از او پرسید آیا مرا دوست داری، غمگین شد و گفت: خداوند، تو را از همه چیز اطلاع داری، تو میدانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: گوسفندان من را خوراکی بده.
Vi ber tillsammans. Jesus, du som mötte Petrus, som visste vad han behövde. Kommer den helige ande och möt oss. Amen. Jag tycker att den här texten på sätt och vis är fantastisk. Den skulle ju också kunna vara svår i en form av bibelsyns fråga. För det är helt uppenbart att Johannes, när han skriver, han har ju helt fel. Han skriver väldigt, väldigt tydligt att Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Men det gör ju inte Jesus. Så där har faktiskt Johannes helt fel. Men Jesus har ju uppenbarligen helt rätt. Och det kanske är det viktigaste i det här sammanhanget. Första gången så frågar ju Jesus Petrus: älskar du mig mer än de andra gör? Och ordet för kärlek då är ju agape. Liksom den fulländade gudomliga kärleken som aldrig gör fel. Älskar du mig så fulländigt och liksom mer än alla andra? Precis som du har sagt förut att du skulle göra. Och Johannes, nej, Petrus, han svarar ju ja, fast samtidigt nej. För han säger ju: jo, du vet att jag har dig kär. Och då använder han inte det här agape-ordet, utan det är ett helt annat ord som är mycket mer vardag. Alltså en så här mellanmänsklig, alltså du vet att jag tycker om dig. Men Jesus säger inte då: det var det jag visste. Utan han säger: nej, jag vet att du inte älskar mig fulländat mer än alla andra. Men för mina får på bete, för mina lamm på bete. Jag vet att du inte lyckas, men jag har ändå förtroende för dig. Sen sänker Jesus ribban lite grann och så säger han: okej, du måste inte älska mig mer än alla andra. Hans andra fråga är: älskar du mig? Du måste inte vara mer än alla andra. Det räcker om du älskar mig fulländat, precis som alla andra. Och Jesus, det är många namn nu. Petrus svarar ja, men samtidigt så säger han ju nej. Du vet att jag har dig kär. Alltså jag kan inte säga att jag älskar dig fulländat och liksom fullödigt och utan brister. Det vet du. Var en herde för mina får. Jag har förtroende för dig fast du inte lyckas med det där. Och sen så frågar Jesus för tredje gången: har du mig kär? Och det är egentligen då han första gången frågar den frågan. Har du mig kär? Älskar du mig med alla dina liksom fel och brister på liksom den nivå som du klarar av? Ja. Och nu för första gången så kan ju Petrus svara ja. Och då gör han inte det. Men han säger: du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och i det där så finns det en sån enorm liksom möte mellan Jesus och Petrus. Petrus som har haft alla sina idéer om hur fulländad och hur liksom lyckad han ska vara. Så säger Jesus: men jag vet att du är inte sån, för livet är inte sånt. Men det är okej. Jag har förtroende för dig ändå. Och livet är ju sånt att vi liksom aldrig lyckas helt. Alltså man kan inte leva ett långt liv utan att någon gång på djupet liksom såra en annan människa. Eller i vardagen hela tiden liksom missa och tappa och såra. Livet är liksom för komplext. Vi har för mycket önskningar och viljor och drömmar och förhoppningar. Det blir omöjligt. Det går inte att gå genom livet utan att det skär sig ibland. När Johannes senare skriver i sina brev så har han ett annat uttryck för det. Att han säger så att den som säger att man aldrig har syndat ljuger. För livet är för liksom för stort och för komplext för att aldrig någonsin krocka med väggarna och gå över en gräns och inte räcka till som man vill. Jesus skulle ju kunna sagt till Petrus: nej, det var väl det jag visste. Och det här är ett bra tillfälle för mig nu, Petrus, att liksom räta ut ett och annat. Nu vill jag att du ska veta att det Herren efter, så vill jag att du inte lovar för mycket, utan men han gör ju inte sånt, Jesus. Åtminstone inte den här gången. Varför är Jesus så otroligt snar till att förlåta? Ja, men för att han är sån. Det är liksom hans, det är sån han är. Den liksom längtan efter upprättelse, efter att ge människor en ny chans, verkar vara liksom inte någonting som Jesus tar till ibland för att det behövs, utan det ligger i liksom hela hans väsen, att vilja upprättelse, att vilja att människor ska få gå vidare. Om man till exempel har ett bageri i Hallsberg, så kanske man skriver på sina kartonger, om det skulle finnas någon sån här, Johannes 3:16. Och då är det många av oss som direkt fattar så här, ja. Det där vet ju vad det betyder. Ty så älskade Gud världen att han gav sin son. Sen är det inte alla andra som vet det. Och jag vet att om man skulle ha ett bageri i Hallsberg, så skulle man hoppas att någon kanske frågar någon gång. Och då får jag berätta om den Gud som älskar världen. I Nya Testamentet är ju där liksom en pelare. Det finns liksom en motsvarande mening i Gamla Testamentet också. Liksom en sån där fras som liksom alla på Jesu tid kände till. Lika självklart som 3:16 är självklart för oss. Så var det en fras som var, ja men det här sammanfattar ju allting i Gamla Testamentet. Och den fras som återkommer på i Psaltaren, hos profeterna och hos Mose. Att du är en Gud som är rik på kärlek och sen till vrede. Det kommer i lite olika former, men gång på gång på gång på gång på gång. Om Gamla Testamentet försöker förklara vem är Gud, om vi liksom ska ha en sån där ett nyckeluttryck, så kommer det: du är rik på kärlek och sen till vrede. Det är sån han är. En Gud som längtar efter att få leva ut den kärleken, den barmhärtigheten. För att det är den han är. Vad är då förlåtelse? Om det nu är en sån viktig del av vem han är. Ja, men förlåtelse kan ju inte vara att man säger det är okej. Det kan man ju inte säga till människorna som förlorade någon anhörig på Drottninggatan. Ja, men det var ju dumt, men vi visste inte det nu. Förlåtelse är ju inte det. Det vore ju bara liksom blankt. Det vore ju ingenting. Förlåtelse kan ju inte vara rättvisa. Om förlåtelse hade varit rättvisa skulle Jesus ha sagt till Petrus: du vill inte kännas vid mig, då vill inte jag kännas vid dig. Det var ju rättvist. Men det är inte förlåtelse. Förlåtelse måste ju vara någonting helt annat. Desmond Tutu, som var ärkebiskop i Sydafrika och som liksom satt med i den här sannings- och fredskommissionen när man skulle försöka ena Sydafrika, skrev en bok som hette Ingen framtid utan förlåtelse. Och där han ju i mångt och mycket liksom beskriver processen. Men han har också en definition av förlåtelse som har blivit viktig för mig. Han menar att förlåtelse är i grunden upprättelse. Att det är som en återställelse. Om du mördade min familj och jag skulle kräva att du också dör, det vore rättvist. Men då bara fortsätter vi ju att göra våld på liksom principen av att livet är viktigt. Och då har vi inte vunnit någonting. Då är vi liksom bara kvar. Om du dödade min familj, så är förlåtelse att hjälpas åt att värdera livet, att liksom uppskatta livet, att sätta ramar runt livet, att försöka hitta en form som svarar mot det som gick förlorat. Och det är ju precis det Jesus gör med Petrus. När Petrus har sagt, jag känns inte vid den mannen, så säger Jesus: Petrus, du har inte den här fullkomliga kärleken, men jag känns vid dig. Du är fortfarande en herde för mina får. Du får fortfarande föra mina lamm på bete. Jag känns fortfarande vid dig. Sista ordet i vår relation är inte att du sa nej, utan sista ordet i vår relation är att jag säger ja. Vad innebär det då att vara förlåten av Gud? Ibland har jag tyckt att det har varit lite så här svårt. Så här, älskar inte Gud mig hela tiden? Ja, men jag tyckte det var knepigt. Gud tycker väl alltid att jag är bra. Det sa de i alla fall på söndagsskolan när jag var liten. Att Gud alltid tycker att jag är bra. Alltså hur kommer förlåtelsen in i det? Ja, men det är ju, som ni också vet, det är ju ingen motsättning mellan det. Det fanns i början av 1900-talet en stor försoningsstrid i Sverige. Alltså det var kioskvältande. DN hade debattinlägg så här, hur försonade egentligen Gud? Hur ser försoningen ut? Det var det som folk liksom diskuterade när man satt hos frisören. Vad är det egentligen som händer när Jesus dör på korset? Det är en annan tid nu, får vi väl ändå säga. Men då var det så. Det var jättestort. Är det som Luther har sagt, att vi är syndiga, eländiga människor som Gud inte kan klara av förrän Jesus har liksom betalat ett pris på korset, och då börjar Gud älska oss igen? Eller är det som den här virrpannan P.P. Waldenström, som grundade Missionsförbundet, säger att Gud älskar oss alltid? Det är inte det som är försoningen, utan försoningen är att vi liksom sätts tillbaks på banan, sätts tillbaks på platsen där Gud alltid har velat att vi ska vara. Och så hade man massa diskussioner om det där fram och tillbaks. Det Waldenström tyckte det var så otroligt viktigt var att få säga: Gud älskar alltid. Gud älskar oss även som syndare, precis som Jesus älskade Petrus, även när han inte klarade av. Men i den kärleken, just på grund av den kärleken, så ville han ge honom liksom en ny plats, en ny väg vidare. När man är pastor så möter man ibland, det har jag berättat flera förut också, folk som säger så här: jag är ju inte Guds bästa barn. Och så har de olika liksom förklaringar på varför de tycker att de inte är det. Och det tycker vi också utemellanåt. Om ni skulle svara på den frågan, eller liksom skulle fylla i den meningen: jag är ju inte Guds bästa barn. Ni behöver inte säga högt nu då, men vad skulle ni fylla på med då? Jag är ju inte Guds bästa barn för att jag kanske skulle en del säga: jag läser inte Bibeln tillräckligt mycket. Jag ber ju inte så ofta som jag borde. Så jag är inte inför Gud så mycket som jag kanske skulle. Ja, men det är inte sista ordet om din relation med Gud. Hans upprättelse är ju att han vill få säga: nej, du är kanske inte i din tanke inför mig hela tiden. Men om du frågar efter min tanke så är du inför mig hela tiden. Jag ser dig hela tiden. Jag är intresserad av dig och ditt liv hela tiden. Det är sanningen om ditt liv. Det är det som liksom ditt liv får forma sig runt. Sista ordet är inte din brist, utan min kärlek. Kanske skulle någon säga, om jag har en del saker som jag fyller mitt liv med som jag kanske inte skulle vilja eller som känt mig jättestolt över. Därför är jag inte Guds bästa barn. Ja, fast det är inte sista ordet om er relation. Jesus säger, jag vill få ge dig min ande. Jag vill få fylla dig. Det är sanningen om ditt liv. Det är så jag ser på dig. Det är med den kärleken jag ser dig. Det är den blicken jag har på dig. För en del av oss är det någonting vi behöver få påminnas om. Den förlåtelsen som liksom upprättar oss och säger, ja, men just det, när du ser på mig Jesus så ser du inte framförallt min brist. För du är rik på kärlek och sen till vrede. Du ser någonting annat. Utifrån att få fylla sig av det så är det en övning för några av oss att förlåta oss själva. Att säga, ja, så här blev mitt liv. Det är så här mina vägar har gått. Jag får släppa det nu. Om förlåtelse är liksom upprättelse och att göra någonting nytt. Så tänker jag att förlåtelse, om förlåtelse vore en film så skulle den filmen heta Nyckeln till frihet. En dörr som man får öppna eller en dörr som man kanske ibland behöver stänga och säga, men härifrån så går jag den här vägen. Och jag får det. För jag går inte framförallt utifrån det jag har gjort, utifrån det du gör. Att förlåta varandra som en konsekvens av det. Min pappa frågade mig här för några veckor sedan när han var här. Jonas, hur är det här egentligen? När man ber vår fader, är det inte så att förlåtelsen är villkorad då? Att förlåta oss våra synder så som och vi har förlåtit dem, oss skyldiga äro, som det stod för. Är det så att om jag inte förlåter så blir jag heller inte förlåten? Om jag tar en parentes utifrån det där är ju någon form av dröm för mig som förälder. Jag vill bli sån att jag någon gång i framtiden när mina barn är större än vad de är nu ska kunna gå till dem och säga, du, det här förstår inte jag. Kan du förklara det här för mig? Jag är inte riktigt där än. Men jag längtar efter att ha en sånt förhållande till mina barn. Att jag förstår att ni förstår saker som jag inte förstår. Och liksom möta dem som vuxna. Slutparentes. Är det så att om jag inte förlåter så förlåter heller inte Gud? Ja, men han är ju inte sån. Det är ju inte det som är hans liksom idé om förlåtelse. Att om du minsann inte, då ska minsann inte jag. Det vore rättvist. Men förlåtelse är inte rättvist. Den bygger inte på att det blir lika. Utan på att han önskar oss någonting större. Förlåtelse är ju fortfarande liksom den här nyckeln till frihet. Det han säger när han lär oss att be, att också vi ska få förlåta andra, är ju att det finns saker som binder oss. Alltså synd binder oss. Ouppklarade relationer binder oss och håller oss kvar och gör livet tyngre. Jag har förlåtit er. Så vet det och känner älskade i det. Utifrån den kärleken, försök att ha modet att också öppna en del dörrar och stänga en del dörrar i andra relationer. För ni kommer att gå friare genom det. Ni kommer att gå rakare. Ni kommer att gå liksom med mer lyft huvud genom det. Inte så att min kärlek beror på det. Men jag älskar så mycket så att jag unnar er det. Om man skulle säga till människorna som hade mist någon, eller som miste någon på Drottninggatan, att du måste förlåta. Alltså, då blir det inget evangelium. Då blir det ju ett krav på något sätt. Att ska du vara med oss, då måste du. Det skulle inte gå. Jag hörde en gång en intervju med en man, det var på Skavlan. Han var norrman, som är typ hälften av alla där är. Och han var son till en polis, och polisen hade blivit skjuten till döds. Och han hade sökt upp de här mördarna då. Det var något gäng där, och man vet inte om man visste riktigt vem som hade gjort vad. Han hade sökt upp dem och pratat med dem och på något sätt försökt försonas med dem. Och Skavlan frågade så här, har de bett dig om förlåtelse för vad de har gjort? Och så, nej, men det är för stort, det kan inte jag. Jag kan ju inte kräva av dem att de ska be mig om förlåtelse. För det är en sån enorm gåva för mig att få ge. De kan ju inte först ta min pappa och sen kräva att jag ska ge dem den här gåvan. Så de har inte bett om förlåtelse. Och det kan de nog aldrig göra heller. Men jag vill ge dem den gåvan. Om ni tänker på människor ni har omkring er, på relationer, på saker som händer. Vi kan aldrig som kristna gemenskap säga att vi ska vara såna som ska förlåta. Men vi får påminna oss om själva om den möjligheten. Vi vill vara en gemenskap som är så öppna mot Jesus att vi får fylla oss av hans kärlek. Att han alltid utifrån sin kärlek vill säga sista ordet till oss. Och utifrån det i våra relationer inte vara rättvisa, men vara upprättande och förlåtande. Vi ber tillsammans.